Då, Johan, sparkar vi igång fotbolls-EM. Hur laddad är du?
Ja, för vår del är det igång. Jag är supertaggad. Mm. Dels eftersom det inte har funnits så mycket att följa senaste, vad blir det, 1,5 åren. Och jag har valt att bortse just nu och se glaset som halvfullt. Allt stök som omger det här EM-et. Mm. Kommer kanske komma in på några av de punkterna. Och just nu i alla fall bara försöka gå in och tänka att det ska bli skitkul.
Mm. Det är ju lite en special nu som man märker om man är en ordinarie poddlyssnare. Då brukar man ju vanligtvis få ett avsnitt på onsdagen. Det är måndag när man hör detta kanske.
Ja, troligen va?
Ja, och vi kommer ju rucka lite grann på rutinerna. Så att det är måndag idag när man lyssnar på detta. Och sen på fredag kommer det ett nytt avsnitt. Och då kommer det alltså inget avsnitt på onsdag.
Nej. Men två istället då. Istället för det vanliga en.
Jajamän.
Så det är väl bättre.
Ja, för fasiken. Och lyssnar man nu så är det ju kanske det bara några timmar kvar eventuellt till att Sverige ska kliva in i detta mästerskap. Vi vet ju inte vad som har hänt här då eftersom vi spelar in.
Ja, full transparens då. Vi har inte möjlighet att spela in precis dikt an. Utan vi spelar in det här på EMs öppningsdag.
Ja.
Det vill säga fredagen. Så när vi pratar om det här så har vi inte sett någon EM-fotboll. Ja. Men när ni lyssnar så har ni säkert sett en del EM-fotboll. Men så är det. Vi tänkte ju också fokusera säkert rätt mycket just på matchen i Sevilla här. Så över. Men du är väl taggad själv också?
Ja, vi har ju alltid så att vi skriver ner några stycken stödord inför inspelningar. Och nu läser jag här första punkten. Ska bli kul, tycker Anders, med EM.
Det var ett rakt citat. Ja. Jag skrev bara vad du sa till mig.
Ja, och jag tycker det. Det är säkert ganska många som liksom delar min bild av hur det här har utvecklats. För 3 månader sedan så kände jag, ställ in skiten. Låt oss inte behöva liksom göra det här konstiga mästerskapet utan publik och det är trötta spelare efter rekordlånga säsonger och det är liksom covid och ska man resa och för vår del så bestämmer vi rätt tidigt att vi skiter i att åka någonstans för att det blir för mäckigt för oss. För svårt för sån liten firma som Offside och rodda det här. Ska vi åka till Sevilla? Ska vi åka till Dublin? Ska vi åka till Bilbao? Det visste man ju inte.
För en ganska stor peng. Mm. Det skulle kosta en del.
Det skulle kosta en hel del. Mm. Men nu då när man sitter här med timmar kvar till EM-invigningen från Rom då. Så är man ju, det var fan, jag vet inte om jag var så här taggad. Ja, inför VM var man ju det, för att då skulle vi åka dit och vara där på plats. Men EM 2016 är inte alls samma känsla som jag har nu. För jag är skitsugen på att se premiären ikväll.
Ett tydligt tecken på att man ser fram emot ett mästerskap är ju när man går igång på små grejer. Mm. Då har jag ju märkt att du har gjort här under de senaste dagarna framförallt. Oavsett om det är så här skuggtrupper eller du var ju vansinnig med den här som antagligen har blåst över för länge sedan nu när folk gör det här med
Kakembos öl.
Ja, den svenska presschefen Jakob Kakembo Andersson som då syntes på ledetid tillsammans med Alexander Isak var det väl?
Ja,
Quaison var det också kanske. Och i handen hade han ett plastglas med lite öl i. Han la ut den på sin Instagram.
Ja.
Och sen uppmärksammades detta av Boots on the Ground-gänget,
ja,
kanske,
jag tror det. Uh-huh.
På kanalen. Uh-huh. Och där sa du Håkan Sjöstrand, förbundets head honcho.
Han fått en tillrättavisning, Kakembo.
Ja, att det här var inte bra. Uh-huh. Ja, noll tolerans mot man är i förbundets kläder, i förbundets regi. Så. Ingen alkohol alls. Så han hade också fått be om ursäkt och även ta bort bilden då. Mm. Mm. Vilket fick dig att gå i taket. Uh-huh. Och då var då jag tänkte att du är mycket mer i EM-mode än vad jag trodde innan. Ja, du, vad säger jag, trodde du satte dig vid tangent. Jag trodde du började skriva på någonting. Så här.
Jag var sugen på att ta igång ett blogginlägg där. Jag tyckte att detta var fan vad detta var töntigt. Klart som fan man får ta sig en bira. Det är en sak man har suttit där med en shotkanna eller hotshots och haft liksom lite grädde kvar på överläppen och varit liksom slirig i blicken.
Eller man dratt en Stuttgart.
Ja, dratt en Stuttgart. Men här en bira får man väl lov att ta, herregud. Ska man leva i någon tro att det aldrig dricks en bira när landslaget har en samling? Det är klart som tusan att det kan bli ett glas vin eller en bira.
Ja, det är väl också sådär att om man hade stått med ett glas öl vid träningsplan så hade det varit en annan sak. Ja. Men det här var på ledig tid.
Och sen då radera det här som att detta har inte hänt.
Nej, och samtidigt man ska också kunna då också säga att han får inte sitta med lite öl i ett glas på ledig tid för att han har förbundets kläder på sig. Men spel och betting går bra liksom så. Och dessutom så är det ju på något sätt, dels är det ju lite, jag har inget ont att säga om Jakob Kakembo Andersson. Men om man ska vara så här, det är ingen som bryr sig om honom. Nej. På ett brett perspektiv så här, eller som tänker på att han skulle vara en förebild. Och hela det där förebildstänket, det har väl också varit inne på, blir ibland lite löjligt när man försöker göra spelarna till supermänniskor, för det får man ofta igen sen, för inga är supermänniskor. Du är det inte, jag är det definitivt inte, och inte landslagsspelarna heller. Man vill inte ha, det finns inga supermänniskor. Nej, nej. Så, och det blir lite farligt om man i alla lägen hela tiden ska ha det här förebildstänket. Det fattar ju alla att man inte beter sig hur som helst, men om det ska vara fläckfritt i alla lägen, allt som kan tänkas skulle kunna sända ut en signal som inte är helt 100% helylle, då tror jag man kommer få igen det till slut. Ja. För man får liksom en konstig bild av det här, liksom.
Ja, och på tal om sända ut signaler, så en annan grej som man har gått och funderat lite på här de senaste dagarna, som kanske också har bidragit till en viss EM-puls, det är ju faktiskt det som man får säga, ja, men den här EM-bucklan som flögs ner till Qatar. Qatar har ju ganska lite egentligen att göra med ett fotbollsmästerskap som spelas i Europa, rent geografiskt får
kan man
säga.
Tro, ja.
Men givetvis så handlar detta om cash, alltid om cashen, att de måste in, cashen måste in till UEFA.
Och de kommer in ganska mycket från Qatar Airways till exempel.
De gör ju det nu, och så flygs väl denna då till Rom och så, den kanske är där just nu. Men det blir ju ändå lite så att man tänker att här har man Karl-Erik Nilsson som är vice president i UEFA. Efter Seferin då, hotshot i de här världarna. Och han liksom var ju inte opublik med att han hade skickat ett brev till FIFA.
Markerat sitt ogillande mot att Qatar ska arrangera VM.
Ja, precis. Men sen så blev det då så att nu så är UEFA går hand i hand med Qatar också. Tydligt så, och cashen trillar in därifrån. Och allt det här svenska förbundspratet om att man vill inte, som man gjorde i Norge, eller så här, göra liksom statements i fotbollssammanhang, komma in med t-shirt där, att man stödjer mänskliga rättigheter och så. Det vill man inte ens göra, utan man vill påverka på plats. Det har ju alltid varit Sveriges hållning i de här grejerna.
Aktuellt igen nu med så här konstiga grejer. Det var inte så länge sedan som Kalili i Hammarby, kan det ha varit efter cupfinalen, och kanske syntes med en palestinsk flagga. Och det här var ju då också mitt under brinnande strider med Gaza och Israel. Då hade, tyckte jag, Jesper Jansson, sportchefen i Hammarby, det är ganska konstiga uttalanden. För han verkar helt varit emot det här, att han skulle få en palestinsk flagga. Där befann han sig också på ett sluttande plan. Så här, vilka rötter får man uppmärksamma att man har egentligen så. För han, och då drog han just det här gamla att det här ska inte vara en arena för politik. Eller något sånt där. Men i vissa lägen passar det väldigt bra uppenbarligen.
Ja, ja, precis. Så. Och så nu då så blir det då så här tydligt. Och då undrar man liksom, jag är ju inte dummare att jag förstår att Karl-Erik kanske inte har, han kan inte säga, nej, den här grejen med Qatar, det var inte en bra idé.
Kan Sjöstrand be UEFA att ta bort filmen?
Ja, men du vet.
Jag har pratat med UEFA, de inser att det här blir fel. Och de har även plockat bort inlägget.
Nej, jag fattar att inte han kan vinna och peta i alla saker. Men det är en ganska stor sak, får man ändå säga. Och så har man haft en viss hållning tidigare. Och så går den lite grann i clinch med det som man har kommunicerat tidigare. Det blir ju rätt problematiskt för Karl-Erik till exempel. Och det blir problematiskt för UEFA att stå bakom det här kanske. Men samtidigt så måste då en gång cashen måste trilla in och så. Men det är ju jävligt orent. Och det är ändå någonting som jag tycker att man behöver reflektera på.
Om man ska vara lite snälla mot Karl-Erik Nilsson och försöka se det här från den mänskliga sidan. För han är ju uppe ganska högt i UEFA nu. Han är väl en av vicepresidenterna i exekutiva kommittén. Så man får väl säga att han börjar bli en UEFA-höjdare. Samtidigt då,
nyligen omvald också, så att det är 4 nya år.
Ja, just det. Och han har då under ganska många år varit förbundsordförande i Sverige. Och han vet om att rätt stor del av den svenska opinionen älskar i alla fall inte att Qatar ska arrangera VM till exempel. Eller då att EM-bucklan flygs till Qatar och att de syns så mycket där. Det vet ju han om. Ja. Och han, som du säger, så hade han inget emot att förklara att han skrivit ett brev där han markerat att han helst inte ville att VM skulle spelas där. Samtidigt då så är han med i UEFAs grädda. Nyligen omvald och vill gärna vara med där. Det måste ju bli väldigt jobbigt för honom så här, och känna att det, han får ju verkligen stå på en balansbräda där. Mm. Man kan tänka sig då så här, det kanske blir någon resa till Qatar. Mm. Kommittén åker dit så en weekend. Och då kan ju inte han säga, han måste ju åka med där då. Ja, ja. Om han nu, antingen är han ju med här eller inte. Men samtidigt så här, måste ju vara lite jobbigt så här, nu filmar någon här, så jag tror jag ställer mig bakom skynket där borta lite, skulle vi kunna åka till, fan ska vi inte dra till London grabbar, så att det blir liksom, ja, man vill vara med men man vill inte riktigt så här, vara med överallt.
Ja, så är det ju.
Var det Liverpool eller var det United som, det var kanske ditt Liverpool,
det var Liverpool,
som någon gång, var det lite spelledigt i England och de passade på att dra på träningsläger,
ja, precis,
under säsong sådär, ja, ja. Och då var det,
Dubai kanske det var.
Ja, just det, och då var det ju som att, var det inte förbud då mot att spelarna, det här embargo som de jobbar med.
Ja, de fick inte lägga ut på sina privata sociala mediekonton att de var där. Så just det var det. Helt silens och stampa från alla i några dagar.
Precis, alltså om ett träd faller i skogen och jag har det, det alltså för vi, de vill inte liksom, vi är där men vi vill inte riktigt låtsas om att vi är där.
Lite så.
För inga bilder, för annars är de väldigt pigga då på att dela bilder och så. Mm. Det blir ju liksom, antingen är man väl där.
Ja. Eller nu har ju inte Karl-Erik, han är inte så frekvent på sin blogg.
Nej.
Vad är den heter?
Jag vet inte, eller är det Karl-Eriks tankar?
Ja, sånt, sånt. Men hade han varit en person som hela tiden uppdaterar sina följare med vad som händer, så, wow, kul, nu är Qatar, nu är EM-bukland där. Det hade blivit ett jävla liv. Eller hur?
Ja, ja, det hade det.
Och det är blogginlägget. Mm. Och därmed, även om det är att man raljerar över hur verkligheten har kunnat vara, att han klart som fan inte sitter och skriver det på sin blogg, wow, kul att EM-bucklan är här, så det är ändå talen lite grann att du är helt tyst från honom. Det är inte så att han går ut och börjar förklara lite grann, för då vet han att de målar in sig ett hörn som inte går att ta sig ut från. Så.
Nej, precis. Och då återvänder man ju på något sätt till med alla de här grejerna, men presschefen får inte på ledetid ta några klunkar öl.
Nej, precis,
och det blir ju något lite skrattretande. Osäkert i detta, ängsligt.
Ja. Nu släpper vi den igen.
Ja, men ska vi hålla oss till politiken ett tag till? För du såg ju här att som ett led i din intensiva EM-pepp så kastade du över då svenska partiledarnas drömmälvor.
Jajamän.
Inför EM.
Ja.
Och det jag har inte sett dem. Ja, jo, det enda jag sett är lite Jimmy Åkesson, för den blev genast då lite viral. Eftersom det bara var nordiska spelare såklart. Som
Får man säga, det går lite grann i linje med vad han vill ha för identitet lite grann.
Just det, men då hade inte jag fattat att det här var ett grepp då från Aftonbladet, var det väl, som hade bett alla partiledare, eller?
Ja, nej, det är två stycken som saknas. Vår statsminister.
Är Löfven inte med?
Ja, lite konstigt.
Misstag. Mm. Är det en bra chans? Alltså, sånt här ska man inte underskatta, den här typen. Det är ju folkligt. Och det kan ju slå fruktansvärt fel. Mm. Men han bottnar ju i fotbollen. Mm. Hyfsat bra Löfven.
Ja, ändå. Han har ändå pratat lite grann om sina favoritlag som är.
Jag vet inte, han håller på Modo. Håller han på Tottenham kanske?
Ja, Spurs.
Ja, just det. Ja. Sen är väl Modo i hockey. Jag vet inte om det är någon svensk lag också kanske.
Ja, kanske det. Ja.
Men han skulle ju, hade jag varit pressekreterare där så hade jag sagt att skippa det här metallmötet och lägg lite tid på drömelva nu.
Ja, för det man förstår är ju att, eller känslan, jag ska läsa upp ett par stycken här, men känslan är ju att kanske är så att Aftonbladet, reporter där, har skickat till presssekreterarna. Presssekreterarna har kanske försökt att få med Löfven och så. Mm. Fan, detta kanske var bra. Mm. Det är väldigt enkelt för dig. Det är mycket lättare för dig att prata om det här än att prata om migration. Eller...
Får det inte också lite kul att bara ta en kvart i det här nu istället?
Ja, lite så. Ja. Men i svaren så märker man kanske att det kan också vara lite så att det har varit en presssekreterare som varit lite mer fotbollsintresserad, eventuellt en partiledaren som har skrivit och hjälpt till lite grann.
Ja, men var mer inte, det var Sabuni som inte var med också.
Ja, Nyamko Sabuni.
För jag skulle säga det, det finns ju inom politiken ändå, det hade varit kul om de hade fått Bildt att göra en drömelva på sin tid. Han var ju då patologiskt ointresserad av all sport. Men jag menar, det, har ju det finns ju faktiskt en hel del som ändå verkar ha ett litet fotbollsintresse.
Ja, lite
Per Bolund är väl AIK-are till exempel. Och Dagostar, Blåvitt
supporter. Ja, vi kan ta Dagostar då direkt. Lite kort här, har Olsen i mål, Lindelöf, Pavard, Pepe, Pepe i försvaret, sen Kanté, Barella, Sebastian Larsson, Modric, och på topp så har hon då Werner, Mbappé och Bale.
Det låter dyrt.
Mm. Det verkar som att man kan ha rätt lyxigt lag i Aftonbladets drömöver. I alla fall så säger
Nushi, det låter ju som ett höglag.
Nushi Dadgostar om sitt lag. I målet är Robin trygg och duktig och hoppas på ett EM där han inte har allt för mycket att göra. Lindelöf representerar Sverige i backlinjen. Pavard är bra både bakåt och framåt. Och Pepe känns som ett kap för bara 2,5 miljoner kronor. På mittfältet har både Kanté och Barella gjort jättebra säsonger. Var hyfsat billiga och spelar i lag som kommer gå långt. Larsson tar många fasta situationer och Modric är bäst i världen när han är på humör. Mbappé var VMs bästa spelare 2018. Jag tror att han blir bästa spelare i sommar igen. Bale kommer spela varje minut för sitt ways och kan skapa saker på helt på egen hand. Tyskland lär gå långt också och Werner kommer nog göra många av deras mål. Det här blir ett kanonlag.
Det här var Nooshi Dadgostars lag. Jag tycker jag ändå säga att de bottnar ganska bra i det ändå.
Ja, hon har ju en bakgrund tror jag, Jitex.
Och spelat där, ja. Känner jag igen.
Håller på blåvitt, för övrigt.
Det är inga som försöker göra poänger av vänster, höger. Så att man säger, ja. Eller i mitten, centralt.
Det kommer lite grann. Annie Lööf har ju lite sådana, läser inte upp det, men jag tänkte jag ska faktiskt läsa.
Hon har också spelat fotboll, tror jag. Undrar om inte var gammal målvakt i Småland.
Ja, Ulf Kristersson, Moderaterna.
Mm. Här är jag lite orolig för Moderaternas del. För jag minns också när han försökte inför förra valet var verkligen sälja in sig själv som ett hårt, hårt Kent-fan.
Mm.
Och så märkte man när man skulle prata, när det pratades om Kent med honom att han var, alltså det var på ganska ytlig nivå, men han hade verkligen så jobbat in det.
Ja.
Och fotbollen tror jag med veta att han inte är superintresserad av.
Nej. Han har i alla fall har han, bland annat Depay på topp i landslaget. Och så har han Alexander Isak och Sebastian Larsson som är svenska. Behöver inte gå igenom hans startdel. Men han säger så här. Ulf Kristersson om sitt lag. Laget för jaget. Då bör man komma in. Är det lite politiskt? Han försöker vinna lite poäng där. Det är viktigt. Markera.
Ja, ja alltså, men det är ju inte klassisk högerretorik kanske.
Nej, men sen det här är en samlingsspelare som trivs med frihet under ansvar.
Mm.
Kan läsa in lite där. Balansen mellan ungt och gammalt skapar både trygghet och framtidstro.
Nej, här bottnar
man
inte.
Ja, men här börjar det löjligt. Här är det ju framtidstro. Fan, det är ett lag som...
Ett mästerskap.
Ja, och det är också spelare som inte spelar tillsammans. De som du spelar för olika landslag. Ja. Och det är framtidstro. Självklart lagkapten är Eskilstuna-sonen Sebastian Larsson. Han är lite med hans rötter och så. Och sen så kommer han in här. Det pratas om Mbappé, Ronaldo och Lukaku.
Det här säger Kristersson.
Ja, och sen kommer det vasaler. Se upp för Memphis Depay, utropstecken. Han har öst in mål i klubb och landslag på senare tid. Och om Nederländerna går långt i mästerskapet är det inte omöjligt att han blir skyttekung. Vi drar till med en chansning. Ja.
Han gick till versaler. Han tog till brösttoner.
Memphis Depay är hans gubbe, det får man säga.
Ja, verkligen.
Per Bolund då är AIK och han väljer ut de som har AIK-koppling i laget. Alexander Isak, Sebastian Larsson, Micke Lustig. De får en plats.
Vad säger han om sitt lag?
Han säger att han valt ett lag med AIK i försvar, mittfält och anfall. Det garanterar poäng och stabilitet. Alla spelare i laget har jag valt på grund av deras fotbollskvaliteter. Och för att de är förebilder för alla unga tjejer och killar som älskar fotboll. Ja, och då har han givetvis med sig Rashford i laget.
Mm, mm. Det skulle man ju kunna
säga att han
inte startar. Sniffa lite populism.
Ja, ja. Lite så. Mm. Ja, jag behöver inte säga så mycket mer om detta. På ett sätt, kul. På ett sätt blir det också lite pajigt när man ska göra en politisk grej av det.
Mm.
Så att man ska försöka baka in detta. Man kan inte ens släppa det när man blir tillfrågad av Sportbladet för att ta ut en drömälva.
Nej, det hade ju faktiskt varit skönt om istället för om Kristersson till exempel istället för vad laget skulle det skulle skapas framtidstro.
Ja, ja.
Det ska gå bra här och nu är det enda som betyder något i en drömälva. Vet han vad det är? Det hade ju varit roligt faktiskt om han varit sig, för det får man ju ge Carl Bildt att han var sig själv.
Mm.
Och det tror jag nästan att han vann på då liksom när han kunde tippa att det blev 7-3 till Kamerun när han fick frågan sådär. Men att det hade varit kul om Kristersson sa Memphis Depay. Det var ju att han hade öst in mål. Uh-huh. Men så här, han ser cool ut. Det hade man gillat mer nästan.
Absolut. Annie Lööf har valt ett lag som har yttrar som gärna söker sig in centralt för att erbjuda fler alternativ istället för att enbart utnyttja ytterflankerna.
Ja, just det.
Pratar ju väldigt mycket fotbollsspråk.
Ja, men också här försöker ju hon göra en poäng då av kanske centerns mittenpolitik.
Precis. Ja. Det var det.
Ja, vi vet ju heller inte när vi spelar in det här om någon från vårt kära skugglandslag har fått åka med till Sevilla.
Ja.
De var ju 6 stycken då som, efter många om och men får man väl säga. Spanien var ju tidiga med att då kalla in ett parallellt landslag när det började bli lite covidfall och så. De var väl 17 stycken.
Mm.
Men i Sverige var de bara 6 då. Och med Poya Asbaghi, U21-tränaren, som skuggledare. Om någon av dem fått kliva in i solen, det vet ju inte vi när vi är. Men däremot så kände ju både du och jag, det var omöjligt, det visste man ju. Men där hade man däremot gärna gjort ett reportage. Gud, om de 3-4 dagarna som de här 6 personerna skulle ha ihop då.
Ja, om jag förstår saken rätt så bor de ju då på samma hotell, Sankt Jörgen här på Hisingen.
Men i någon egen liten flygel.
Ja, exakt. De får ju inte ha kontakt med den andra ordinarie truppen.
Nej.
Och jag gissar att det kanske är så att de... Kanske de kan äta måltider samtidigt, men att de här sex, den magiska sexan, sitter liksom i ett hörn långt bort och kan i bästa fall vinka bort till de ordinarie gubbarna.
Ja, visa att man är på hugget.
Ja, och Poja får liksom ringa bort till Janne om det är någonting han vill fråga. Liksom. De får absolut inte ha en fysisk kontakt. Och det är också så, gissar jag, att de här sex killarna, de ska ju heller inte... var nära varandra förutom ute på träningsplanen då. Och ja, där kan man också undra vad det är för typ av träningar på jag ska köra.
På sex pers,
ja. Lite kvadrat kan man tänka sig, lite avslutsövningar. Men ja, det går inte att göra någonting av liksom, nu ska vi träna försvarsspel idag, killar.
Nej, det var Jesper Karlsson, Jakob Rinne,
Kiese Thelin, Jesper Karlsson,
Mattias Johansson,
och Niklas Hult
och Jocke Nilsson,
Jocke Nilsson.
De sex. Det måste ju vara mycket att man står och nöter själv. Det är ju också speciellt, för det kan ju inte spela någon roll hur de presterar, för de kan ju bara bli aktuella då om det händer mer strul som gör att någon måste strykas från den ursprungliga truppen. Och alla där har väl, nästan alla i alla fall, har ju olika positioner. Det är väl därför de är valda då. Det är en målvakt där i Rinne, Jesper Karlsson, offensiv mittfältare. Det är en mittback, det är kanske två ytterbackar då, i Hult och Mattias Johansson, forward i Kiese Thelin. De blir aktuella om någon på deras position, så de kan väl egentligen vara hur kassa och gå och såsa hur mycket som helst. Det spelar ingen roll hur de presterar, så att säga.
Nej, visst, man kan väl säga lite grann att Mattias Johansson och Hult, så de kan täcka upp kanske, ja, men så som Ken Sema känner som att han blir uttagen, som att han skulle kunna vara ett krisalternativ på ytterbacken. Han spelat lite grann där som wingback och sådär i Watford, men också skulle kunna vara en offensiv spelare för att han har den bakgrunden och så.
Mm. Kan man identifiera då om vi leker med att de har den här plexiglaset kanske,
ja,
mellan flygeln där de vistas och där resten av truppen är, så kanske ändå man identifierar, för en målvakt är det ju lätt så här att där går Robin Olsen och Nordfelt och Kalle Jonsson. Mm. Någon av dem ryker, tänker inne, då är jag inne. Mm. Måste man ju gå där och hoppas lite. Men det är ju för mig, det går ju inte att iscensätta någon operation. Att man skulle liksom förgiftat någon. man vet ju vem som måste falla ungefär för att man själv ska kunna bli aktuell.
Ja, men Jesper Karlsson som är ju kanske den av dem nu som är i den här skuggtruppen som
kanske var mest
största
besviken.
Anledningen var besviken. Han låg verkligen på gränsen. Han var kanske då spelare 27. Får man ändå nästan gissa att han var. Att han skulle ändå i sensat någonting. Hans kompis Dragan som blev aktuell här häromdagen. Som
ja,
du pratade med Jesper Karlsson om när han var i Elfsborg.
Ja, jag blev väldigt lycklig. Jag hade ett samtal med Jesper Karlsson om hans skott. Han har bra tillslag och lite äckligt tillslag sett med målvaktsögon. Mm. Så det var lite om hur han hade tränat fram det. Och det pratade han gärna om. Och då berättade han då att förutom i klubbarna han var i så... är han gärna hemma i Falkenberg då och kör extra med Dragan. Jag frågade såklart vem Dragan var. Och Jesper Karlsson hade varit med Dragan sedan han var 12. Mm. Han har följt mig sedan han var 12, sa han. Men visste ändå inte vad han hette i efternamn. Och sa ju så till mig att Dragan är en legend. Mm. Man behöver inte säga mer än så. Alla i Falkenberg vet vem Dragan är. Vilket jag kunde ställa motfrågan då. Men få av oss är från Falkenberg. Mm. Så berätta gärna lite. Och då är det här klassiska. Det fick jag ju, var många som hörde av sig med det också. Att de är många i Sverige. Och särskilt kanske lite mer i svenska småstäder. Med folk med rötterna på Balkan. Som har spelat lite i högsta ligan. Som inte riktigt går kolla. Mm. Men det kanske kom ett knäskada emellan.
Ja,
eller
precis,
så. Och det fina är också att. För jag fick ju lite när det här blev aktuellt igen med Dragan. Så var det ju en del från Falkenberg som kom med lite info om Dragan.
Mm.
Och här brukar man ju kasta sig över. Men här kände jag att jag inte riktigt ville veta mer. Jag vill gärna ha min Dragan utan
lite,
efternamn.
Lite Mr. X så.
Och att jag kan få leva i tron om att han var lirare i...
Röda stjärnan.
På väg, han skulle precis slås in kanske i Röda stjärnan eller så. Men honom körde då Jesper Karlsson med. Och du tänker att Dragan eventuellt skulle kunna bli aktuell för något.
Ja, bil upp från Falkenberg och hitta på någonting som gör att Ken Sema
lägga
kanske
något i Semas flaska.
Blir lite svag i några dagar. Så att nej, vi måste peta det här nu, Ken. Och så kastar man in Jesper Karlsson. Men det är också den känslan, just att prata om plexiglaset, du vet de här fängelsescenerna där det kommer
telefoner
och det är liksom, de sträcker fram sin handflata och så på andra sidan glaset gör de likadant, lite grann den fysiska beröringen.
Polisjärnen måste till slut släpa bort
Ja, nej, men det är ju verkligen tillvaro. Man hade jättegärna varit där, men det är en omöjlighet för oss att komma in.
Ja, speciellt om det blir, för det är ju lite olika. Hult är ju lite till åren. Tellin har ju varit med ändå rätt mycket. Men om man tar en sån som Rinne eller kanske Jocke Nilsson, om deras karriärer stannar av nu lite och det inte blir något A-landslag framöver. Jävla märklig grej att se tillbaka på de här 3-4 dagarna i skuggan som de hade med Poja. Mm. Och vad säger på, liksom, när de ska skiljas åt där? Det troliga är kanske ändå att ingen har kommit in, för vi vet ju inte vad som har hänt. Men de tränar på där lite, svårt att bedriva de här träningarna, konstigt häng. Man hoppas att de på andra sidan någon ska gå sönder eller kanske till och med bli lite halvsmittad så man får chansen, men det blir inte så. De här avslutande orden från Poja där, när jag ska liksom tacka dem för fina dagar.
Ja, grabbar, det var en speciell helg vi har haft här tillsammans. Hoppas ni har fått lite lärdomar att ta med er vidare i karriärerna.
Ja, men det är lite så här att de borde ha en t-shirt allihop och ha en återförening just på samma ställe om 10 år.
Sätt Jörgen igen.
Ja, det har nog varit något. Vi gör det här avsnittet, vi ska kalla det för ett extra avsnitt, vet jag inte. Det är tillsammans med Volkswagen, och det passar ju väldigt bra eftersom de sponsrar sommarens stora fotbollsfest EM. Och på fotbollsarenorna blir stämningen ofta elektrisk, och om du vill ha den elektriska känslan även på vägarna har Volkswagen en imponerande laguppställning laddbara bilar. Till exempel helt elektriska ID3 och familjesuven ID4. Eller också kanske du vill kicka igång din elektrifiering med en laddhybrid. Då klarar du det mesta av vardagspendlingen helt på el och kör långt med låg bränsleförbrukning. Till exempel laddhybriden Airton Shooting Brake, som är en mångsidig tvåvägsspelare alla dagar i veckan. Om du vill veta mer om den och om Volkswagens laddbara modeller, så går du med fördel in på volkswagen.se.
Mm. Vi har också dagens avsnitt i samarbete med Bazaar förlag, som vill ge ett boktips inför EM. Bazaar hälsar att ska man bara läsa en bok inför och under Sveriges äventyr EM, så ska man läsa Olof Lunds Landslaget enligt Lund. Här får man då en ingående beskrivning av hur det har funkat in i landslagets allt mer slutna bubbla de senaste 20 åren. Man får veta hur det är att skugga landslaget, hur Zlatan agerade i omklädningsrummet, vem som hängt ihop med vem, vem som egentligen bestämmer, tystnadskulturen, skillnaden mellan Lars Tommy, Hamrén och Jan Andersson och mycket, mycket mer. När Olof Lunds bok kom ut i höstas och slog den ner lite som en bomb hos fotbollsförbundet och följdes av dementier och tal om att det som sker i omklädningsrummet ska stanna där, men ingen bemötte uppgifterna i detalj. Nu kommer boken i storpocket med ett rykande färskt kapitel inför EM 2021. Så vill du veta mer om landslaget och vad Svenska fotbollsförbundet blev så irriterade över, så går man in på bokus.se/offside, och där hittar man då signerade ex av landslaget enligt Lund.
Ja, och därmed kanske vi ska sätta lite fokus på Spanien, Sverige i Sevilla då, som vi utgår från att när de flesta lyssnar ligger några timmar fram. Mm. Mm. Spelas ju måndagskvällen där, och om vi ska börja bara med avdelning svenska premiärer.
Ja.
Anders, du har koll på historiken.
Ja.
Ja, men och hur viktiga de eventuellt är.
Ja, men när vi satt och jobbade med vårt stora EM 2004 rep som då finns i vårt nya EM-nummer som vi, ja, det är ju en tidlös text, och den kan man läsa när som helst under det här mästerskapet och ändå säkert bli lite nostalgisk och lite glad.
Ja, så den kan, skugglandslaget kan läsa den på sin reunion om 10 år. Den håller bra.
Och när man då såg att Sverige vann den öppningsmatchen i Portugal 2004 med 5-0, så fick det mig att tänka på när jag skrev det där kapitlet att när vann Sverige senast en öppningsmatch i ett mästerskap, herrlandslaget? Man gick tillbaka och gick tillbaka och gick tillbaka. Jag behövde gå hela vägen tillbaka till 1958 för att hitta en öppningsmatch som Sverige vann. Och då tror jag att Sverige vann 58 mot Mexiko med, kan det vara 3-0 eller?
Det låter lite bekant. Jag vet att de vann.
Mexikos startelva. Målvakt. Nej, jag tror att det var så. Så från 2004 när man vinner då mot Bulgarien, så det var ju en jävla massa år, kan man konstatera.
Och då blev det islossning ordentligt.
Ja, sen vet man hur det gick sen. 2006, Trinidad 0-0.
Mm.
2008, grekerna vinst.
Ja, och den sticker ut lite då, för att statistiskt, och man brukar ju säga, det gillar de ju alltid att säga när man pratar med spelare och så inför, att vinst i öppningsmatchen är såklart väldigt mycket värt. väldigt stor chans att gå vidare då sen. Men också, vad brukar de säga? Att förlorar man i... Det är någonting de alltid säger med att då kan man bo i en koja.
Ja, det var lite Marcus Albecks grej när han var players manager.
Just det.
Och när han pratade om...
Och förlorar dem så hittar man problem även om man bor i ett slott.
Så var det, precis så.
Och det speciella där då är att Sverige inte går vidare från gruppen. Nej, trots premiärvinst då, vilket är ganska ovanligt.
Ja, det var i Spanien och ryssarna där då. Och sen så var det 2010, var vi inte med. 2012,
ja, det är Sverige,
Ukraina, 2-1, torsk.
Shevchenko som sänker Sverige där.
2014, inte med. 2016, Irland.
Ja, det är inte förlust, men det var ju en mycket, mycket svag match i Paris.
2018, Andreas Granqvist, 1-0, Sydkorea, straff.
I Nizhny Novgorod.
Och där var vi.
Ja, så efter 2004, det fanns en röd tråd innan det. Sverige vinner inte premiärer. Den bröt 2004 och efter det har det varit lite allt möjligt.
Ja, precis. Ja. Och nu ska du ge den stora Spanien-rapporten här. Du har ett dokument framför dig. Ja,
det har jag inte. Jag kommer gå fritt från huvudet. Nej, men jag skrev ju en text då som också finns i det här nya numret som kommer vara tråkigare för skugglandslaget att läsa på sin reunion om 10 år. Som handlar lite om Spaniens lag idag och kanske resan vägen dit. Jag tog lite hjälp av Peter Wettergren då. Vi såg om en av kvalmatcherna, för Sverige och Spanien var ju samma EM-kvalgrupp. Och pratade generellt sett om Spaniens lag och Spaniens utveckling. Och jag pratade även lite med Lasse Gas, Lasse Jakobsson, Spaniens spion. Och även då, vilket kanske var ändå roligast att prata med, han Graham Hunter som är journalist och författare som... har följt Spanien väldigt nära och kanske framförallt nära under den riktiga storhetstiden. För det var ju lite så, nu tränas de av Luis Enrique och han var ju med i landslaget som spelare ganska länge. Och när han var med så var ju storyn om Spanien att de var de ständiga underpresterarna, om man ska vara hård. Ofta bra lag, tippades ibland och går långt. Men,
Butragueño, ändå inga VM och EM-guld.
Nej, och ofta kanske kunde se ganska bra ut i gruppspelet, så, men de var inte framme. De blev en besvikelse när det började dra ihop sig helt enkelt. Så var det under åren när Luis Enrique spelade ganska mycket. Och under den tiden så var det ganska ovanligt att Sverige och Spanien möttes i tävlingssammanhang. Men det slog mig då när jag tittade lite att det här är två lag som faktiskt har spelat rätt mycket mot varandra sedan 2006. Och jag börjar den texten lite just 2006. Då möter Sverige Spanien i EM-kval på Råsunda. Och det blåser lite kalla vindar i dubbel bemärkelse. För det var en ruggig kväll. Höstkväll. Lite rusk så. Zlatan var inte med. Det här var ju kölvattnet av krogskandalen. Som egentligen inte var en krog. Ja, skitsamma.
Farellis. Ja, nej, inte Farellis.
Här i Göteborg. Ja, Locatelli.
Locatelli.
Ja, Mellberg-chippen och Zlatan som sen skickades hem. Och då var inte Zlatan med på ett tag. Så Sverige hade inte Zlatan med, men vinner då ändå mot Spanien med 2-0. Elmander och Albeck gör varsitt mål och Sverige spelar väldigt bra. Och jag börjar där för att det var också...
Var det Expressen eller Blad som satte dagen efter smeknamnen på...
El Maco och Elmander. Svenska målskyttarna, vilket man gillar.
Ja.
Tydligt och bra. Och El Maco var ju het då.
Ja.
Men jag börjar där också, inte bara för att det var en kul svensk kväll, utan det är någon slags fryspunkt för spanska landslaget. Om man säger nu att det har blåst lite om Spanien för att, nu säger man ju mest att de inte har stjärnor och sådär, så var de väldigt, väldigt utskällda då. De hade ett Tysklands VM bakom sig där de i nästan sedvanlig ordning hade gått förbi där från gruppen men sen åkte ut ganska tidigt. Jag tror det var mot Frankrike. Förlorade mot Sverige då på hösten och före hade de ju ännu värre då förlorat mot Nordirland under tiden som David Healy var Europas hetaste anfallare. Som väl du såg live i Nordirland på någon konstig resa.
Ja, det var sjukt. Men den resan, förutom att den var sjuk och konstig på många sätt, så avslutades den resan med att jag satt och drack Guinness med Gus Poyet och Dennis Wise.
Vad var det för resa?
Ja, det var en starkare resa.
Ja, konstiga grejer på offside innan jag började.
Ja, jag vill inte prata om det.
Ja, vi är ändå inne på Healy och även Sportbladet faktiskt. För fan vad kreativa de var på den tiden i papperstidningen. Jag ska inte säga att de inte gör, men den får väl inte lika mycket kärlek längre. Nej. Det satsar väl digitalt. Men David Healy var ju som sagt het. Han gjorde typ 13 mål i det här EM-kvalet. Och jag undrar om han även gjorde mål mot Sverige när Nordirland var och spelade i Stockholm eller i Solna. Det var i alla fall Sverige gjorde en svag insats och som vanligt så har redaktionen laddat att vi ska skriva massor om Sveriges EM-kvalmatch, men det är en jävla pissmatch. Så istället för att jaga upp någonting så då är det på, tror jag, Sportbladets etta nästa dag så har man släpat ut David Healy någonstans i skuggan av Råsunda efter matchen. Och så står han och håller upp, tror jag, Pelle Fosshaugs bok. Alltså bandyspelaren. Han var då aktuell, han kom med en bok som heter Bandygalen. Och det var lite, för att vara bandy var det sprängstoff. Det var lite om spelskandalen och ja, men han var ju lite skandalspelare och mycket åsikter och så. Och så Sportbladet hade väl fått kanske ett litet utdrag eller någonting, kunde presentera. Och då stod det typ, nu parafraserar jag verkligen, Sverige Nordirland var inget att skriva om. Här har vi David Healy som presenterar dagens största nyhet. Och så stod han med Fosshaugs bok. Det skulle man ju prata med David Healy om idag.
Ja,
vad han minns av den kvällen. Men det var ju, tycker jag, väldigt snyggt gjort av Sportbladet. Så var det ju inte när Spanien var där då. Utan Sverige slog Spanien och Spanien är fruktansvärt utskällt då. Man vill att Luis Aragonés ska avgå. Och framförallt så är det väldigt mycket strid från Madrid och Real Madrid-hållet eftersom Raúl har petats. Mm. Och det blir en följetong ganska länge och man vill se Luis Aragonés huvud på ett fat. Och där kan man väl säga att han då istället väljer Barça-vägen och Barça-modellen. Att det ska vara Spaniens väg, det spelsättet, och spela ska gälla även i landslaget. Och sen går ju de hand i hand väldigt mycket med den. Barcelona har väl haft många storhetstider, men det är väl en i alla fall. Mm. Även om Barcelona vinner Champions League 2006 så är inte det någon riktig. Den är inte så symbolisk för. Alltså Guardiola-tiden är väl liksom från 08-09 och fram till 12 kanske eller något sånt där. Och den går ju väldigt mycket hand i hand med då hur sen Spanien. Aragonés får stanna kvar, det är bråkigt, det är hetsigt i Spanien. De tar sig till slut ändå till EM. De har inte jättemycket tryck på sig, men de går hela vägen och vinner EM då 08 och sen vinner de 10 och sen vinner de 12. Och alla de gångerna var den här journalisten Graham Hunter väldigt nära laget och skrev en bok om det då. Som man kan rekommendera, en bra inifrån skildring.
Som heter?
Den heter väl The Inside Story on La Rojas Historic Treble, tror jag. Med deras tre raka titlar där, 2 EM och 1 VM. Så den rekommenderas, honom pratade lite med och sen så arbetar vi oss framåt i texten lite till nutid och ett lag som, ja, som egentligen då efter att de floppade i Brasilien har varit ganska svårt att naila sådär vad de står på. Spanien har inte missat några mästerskap efter det, men har ju inte lämnat några egentliga avtryck. Om man frågar även den fotbollsintresserade, hur var Spanien EM 2016 eller Spanien VM 2018? Inte säker på att folk riktigt minns.
Nej.
För det är ingen så här extremflopp, men verkligen inte nära att ta någon medalj. Så det har inte funnits någon riktigt bra story där. Och nu har man då ett lag som anses vara, för att vara Spanien, väldigt profillöst. Inte minst sen när jag skrev texten så trodde jag ju fortfarande att Sergio Ramos skulle vara med. Så verkar det inte bli. Då han lämnades ju ute och vad vi vet så har han inte kallats in heller. Och det här verkar istället vara nu som Sverige ska möta ett lag som styrs väldigt mycket, kanske från sidan, av just Luis Enrique då.
Mm.
Som verkar ju gå mycket på att han vill ha hårt jobbande och lojala spelare. Det läste jag även i Guardian när någon El País-skribent hade skrivit lite om att det var Luis Enriques melodi, lite. Aha. Att han inte ville ha några egon eller kanske för starka karaktärer nästan, så fick jag känslan. Eller, ja, ungefär så.
Ja.
Men svårscoutat lag, även, för nu kan man ju skoja om covid och nu har skugglandslag att hålla reda på också. Men även före det visade han den här analys-S-et, Bernspång heter han väl, hur otroligt många fler spelare Spanien hade använt under kvalet jämfört med andra lag och att de ofta kastade om så här 4-5 spelare till nästa match och även ändrat formation någon gång. Och så för att vara ett storlag så var de ganska svåra att scouta då. Plus att det har varit väldigt stökigt på ledarpositionerna med just Luis Enrique då, som ju drabbades av en mycket, mycket hemsk sak när hans dotter gick bort i leukemi. Och då var han ju borta från landslaget och hans assistent Moreno tog över och då gick det ganska bra. Och det var sagt hela tiden att det här bara tillfälligt, men det var lite oklart. Först styrde Luis Enrique laget fast han inte var på plats. Sen hoppade han av helt. Och sen när Spanien var klara då så kom han plötsligt tillbaks.
Mm.
Och under tiden verkade det lite då som hans gamla vapendragare Moreno, som även de hade jobbat tillsammans i klubbar också, hade fått lite smak på det här. Och föreslog att han ändå skulle fortsätta ha laget åtminstone över EM. Och det ville inte Luis Enrique. Och i och med att han ens föreslog det, Moreno, så han såg det som illojalt.
Mm.
Så då tog han inte ens med honom. Så
det skar,
ja, det skar sig ordentligt. Ja. Så det var ju lite, det var ju extra sorgligt, för det var ju egentligen någonting, det hade hänt där otroligt hemska då. Det går inte ens att föreställa sig att förlora sitt barn. Men han väl kommer tillbaka och Spanien är vidare, skulle kunna vara en glädjens dag. Istället så blev det bara fokus på bråk istället. Så det har ju varit lite jobbigt för förbundet också. De har stört sig mycket av det där, tror jag. Och sen när han kom tillbaka så har det ju varit ett lag som har varit väldigt ojämnt också. Ja. De har krossat Tyskland i en match med 6-0, men de har också kryssat mot Grekland och med nöd och näppe vunnit mot Georgien. Och väldigt svårt att veta vad man har haft dem.
Nej, för du var ju, berörde ju det innan också, om man då jämför med de här storhetsspanjorlagen som vann allt, så hade de ju oerhört många liksom starka ledare. Så. Det var ju Puyol i början och sen så givetvis Sergio Ramos och Xavi och Iniesta och
Casillas,
herregud och så. Men kollar man på laget idag då, så det är ju rätt så fromma typer. Så personlighetsmässigt. Och det är inte självklart. Jag vet inte när vi sitter här vem som är lagkapten för Spanien till exempel.
Nej, man
tänkte att det skulle vara Busquets.
Ja, först trodde man ju såklart att det skulle vara Sergio Ramos förstås. Men när vi får se vem som bär bindeln.
Skulle kunna vara min gubbe, Thiago.
Ja.
Eventuellt.
Ja, nej, men han är väl en nyckelspelare nu plötsligt i det här laget.
Det får man säga. Och där skulle man då kunna säga, om man ska lämna en liten scouting-rapport, att jag hoppas att Wettergren och Andersson har pratat framförallt då kanske med Ekdal och Kristoffer Olsson, som vi förmodar startar centralt. De måste ligga som ett plåster på honom. Får han 2 sekunder på sig så slår han de där mackorna.
Och där har de ju ett dilemma då, för det som var tydligt, vi såg om Sverige förlorade ganska stort nere i Spanien i EM-kvalet borta, men kryssade hemma då. Den poängen räckte dock, jag tror Spanien säkrade sin EM-biljett i den matchen, det blev 1-1. Kristoffer Olsson var ganska bra då, och jag tror att det var, vem var det som hade varit så arg på, det var någon spanjor som hade skällt ut Kristoffer Olsson.
Vad det, kan det ha varit?
Jag skrev ju med det i texten, så jag borde ju komma ihåg det, men han tyckte att Kristoffer Olsson, som man säger, motar, höll på att diva sig.
Tror du att du är Messi?
Jag tror att du är Messi, eller? Ja. Så här. Det hade Wettergren i sin tur sagt, skitbra, det ska du ta som beröm, det visar att du har gjort avtryck. Jag vet inte vem det kan ha varit. Kan det ha varit Kocke? Nej, ja.
Jag vet inte vem det
var. Skitsamma i alla fall. Men om du är inne där på att de ska ligga som ett plåster på honom centralt. Absolut. Men den stora grejen när man såg om matcherna var ju att absolut största hotet var ju ytterbackarna i Spanien.
Ja.
Och hur viktiga de var för Spaniens spel.
Ja. Jag har ju gått och funderat lite grann här, Johan, på om jag ska skicka ett sms till Janne. Och bara lite heads up.
Mm.
Håll koll på Spaniens ytterbackar. Vad tror du? Är det värt att göra det? Hjälpa till lite.
Ja, men den kollen kan ju säga att de har, för det pratade ju både Wettergren om och även då spionen Jakobsson om att det är ganska ofta de avslutar anfallen. De ligger nästan som forwards i ytter. Men Sverige ska ju ändå gå med sin, antar jag, normala fyrbackslinje.
Ja, för det jag funderar på och ska ha som tillägg i mitt sms är ju att tips då är kanske kolla lite grann på,
släpp in Jocke Nilsson och sätt in ur skuggbubblan och ta in en extra back.
Ja, men lite så. Ja. För att jag har tänkt på det, att det nya Spanien känns som att det har påmint lite grann om hur Liverpool spelade när Liverpool var som bäst.
Mm.
Så där vi hade då kanske Trent på ena backen och så Robertson på andra. Där de fick liksom fri korridor fram och superoffensiv hela tiden. Och det är ju Spaniens modell också. Deras ytterbackar är ju nästan som ytterforwards i långa stunder. Men det som hände den här säsongen för Liverpool var ju att väldigt många tränare i Premier League fattade hur man skulle låsa kanterna. De gick ju ner på fembackslinjer där de hade liksom, ja, de hade liksom wingbacks, och sen så hade de ytterligare 2 stycken backar som kom ut och kunde täcka till. Så det gjorde ju att Liverpool fick spela mycket mer centralt än vad de ville göra. Det var det som var en av orsakerna till att Liverpool var så dåliga den här säsongen.
Ja.
Det är det jag tänker skicka med där. Kolla på ett par matcher, typ Liverpool mötte Brighton eller West Bromwich. Hur de, alltså Sam Allardyce för West Bromwich och Graham Potter för Brighton, hur de ställde upp sina lag för att möta det här. Ni ska göra likadant. Nej,
just det. Men gör de likadant, så då har du ju istället då kanske att
Thiago,
som du varnade för först, då kanske han kan glänsa istället.
Det är det jag säger, Sverige förlorar med 3-0.
Men det är ju lite udda, för ofta har det ju varit så historiskt, i alla fall under tiden vi har följt landslaget, att när de har mött spelskickligare motstånd, världslag sådär, så har ju de, särskilt under Lagerbäcks tid, så har ju en taktik ofta varit att styra ut mot kanterna. Bäst kanske illustrerat i matchen mot Argentina VM 2002, när det är en massa bolltrollare, men man ska göra det trångt där ska de inte komma igenom och att låta dem slå inlägg istället. Ja. Och tar man Spanien när de var som bäst då och även när Barcelona var som bäst.
Det kommer aldrig ett inlägg.
Nej, det var ju väldigt mycket små instick och det kunde se hur trångt ut som helst, men ofta hittade de en väg ändå. Man sa ju ibland att så här, Camp Nou-planen är så stor, men det hade ju nästan kunnat vara en sjumannaplan ibland, för de hade ju inga problem med de små ytorna. De gillar ju det där, medan det nu då snarare är två av de största hoten är verkligen på kanterna. Mm. Och så egentligen och tekniskt sett är de backar. Mm. Men det är väldigt ofta att de både avslutar anfallen och är den som har slått passningen. De gillar ju ofta, och ofta lämnas de fria och då står man för ett val då. Så jag tänker ju att spelare som Micke Lustig och då om det blir Ludvig Augustinsson till vänster, de får en väldigt viktig match. Ja. Och även de framför. Nu har man pratat väldigt bra om Emil Forsberg, för han har varit kanske Sveriges bästa spelare de senaste landskamperna. Och många hoppas att kan det här bli mästerskapet när han verkligen är bra hela vägen och även i avslutsfas. Men matchen mot Spanien, han kommer få jobba en hel del bakåt tror jag, i och med hur Spanien spelar och eftersom Sverige är ganska medvetna om det. Men det är möjligt att Sverige tänker att vår högerkant är vår stänga igenkant, ja, så att säga så, då. Ja. Med Lustig och troligtvis kanske Sebastian Larsson framför. Medan Augustinsson och Forsberg. Och Forsberg går ju också in centralt. Och då måste kanske Kristoffer Olsson ut där hela tiden. Mm. Men det kanske inte framförallt är Spanien-matchen man ska kräva för mycket av just Forsberg, tänker jag.
Nej, lite så. Men en talande sak för Spanien är ju också, vem är första keeper i Spanien, Johan?
Ja, de har haft problem med det där. Ja. Men nu är det ju alltså basken. Unai Simon har ju verkat vara etta.
Ja, och sen har det också snackats om att eventuellt är det Robert Sanchez, Brightons
som
keeper.
Har gjort något av en resa då.
Ja, det får man säga.
Ett par år tillbaka.
Han är ju Rochdale utlånat till.
Ja, men det vet jag också att alltså spanska journalister har varit oroliga för. Framförallt är de oroliga för vi har ingen riktigt världsklass forward. Det hade varit bra med Lewandowski i det här laget. Mm. Och målvaktspositionen är också ett frågetecken. Det är inga dåliga målvakter, men dels har det varit osäkert på vem som faktiskt är bäst av dem där. Mm. Och ingen har väl liksom varit i liksom absoluta toppklass. Nej. Kanske. Eller. Så allra längst bak och allra längst fram har spanjorerna själva varit lite oroliga. Där behöver inte, just där behöver inte Sverige vara allra mest rädda, tror jag.
Nej. Jag säger att det blir 3-0 till Spanien. Vad säger du?
Oj, ja. Mm. Då kommer de att hitta mycket fel på Sankt Jörgen sen, efteråt. Nej, jag har sagt hela tiden att det kändes inte bra det här med när man började prata om Spanien som ett dåligt lag. Mm. Profillöst och fan, jag kände inte igen knappt några av de här spanjorerna.
Alltså. Gäng går in och piskar till. Litauen är ju inte en toppnation, men deras nu bara deras skugglandslag in och vinner med 4-0.
Ja, och först känner man då också att okay, Spanien fick inte optimala förberedelser. Det kom covidfall, men sen blev det likadant i Sverige, så ingen har ju haft optimalt. Men jag kände så här att det hade nästan varit skönt om Spanien kunde gå in som ännu större favoriter. Just att så jag fick känslan att Luis Enrique liksom gillar lite. Men så här, han spelar inte med det största trycket, för det finns lag med större stjärnor som Frankrike eller sådär. Ja. Men att de där kommer jobba hårt, och det är ändå spelare som på nästan alla positioner är lite bättre än svenska.
Ja, och en aspekt som vi inte har pratat om, som vi bara bör nämna. Igår, ute och klippte gräsmattan på kvällen, grannen kom fram som är måttligt hyfsat fotbollsintresserad. Snackar gärna lite grann, men inte så att han sitter och plöjer alla matcher.
Nej.
Kom till mig, ladda nu, ska du dra du nu till, vad spelas nu matcherna? Så, Sverige börjar ju här nu på måndag kväll då mot Spanien. Vad spelas det då? Det är konstigt, EM, så har du spelat lite överallt. Han spelar i Sevilla, så skojar du? Nej, det är sant.
För att Spanien ska spela hemma då?
Ja, vilken fördel de har. Det är jättekonstigt. Och så, sen så berättar jag, så här, Danmark spelar sina hemmamatcher, eller sina matcher i Köpenhamn. De behöver inte ens resa.
Alla tre gruppspelsmatcher, ja.
Han tror inte det var sant.
Nej, jag har också gjort den reflektionen. Ja. Ibland är man ju lite för nära för att se när något är lite konstigt. För de flesta som har lite koll har kanske snappat upp att det inte ska avgöras i ett land. Mm. Att det är många olika länder då. Men just det där med att vissa lag ska spela massa matcher hemma på grund av sidning och så. Men kan man folk reagera på. Och då har man själv nästan fått den så här, jag kanske inte tänkt på. För det är ju, först är det en uppenbara fördel om att spela hemma. Men också, det här är ju stökigare än vad det brukar vara. Och med covid-protokoll. Och om man tar Sverige som ska ner och möta Spanien 9:00. Ganska lång resa ändå för att vara Europa ner till allra längst i söder i Spanien nästan. Jag menar, den matchen är färdig 11, nedvarvning, media, dopingtester, covid-protokoll, käka någonting. Och sen ska man försöka sova, de ska ju bo kvar där i Spanien också och sen flyga hem nästa morgon. Det är ju en förlorad natt ju.
Ja,
så bara sånt stör ju ganska mycket. Och det är klart att det är en superfördel, att, särskilt för danskarna då till exempel.
Ja, och de svenska supporterna då som har lyckats ta sig ner till Sevilla för att se den här matchen. Aspark, 21.00. Det blir en uppladdning som börjar med ett par kannor kanske redan sangria vid lunchtid.
Mm.
Lång sista dag i solen. Ja. 30 plus grader i skuggan.
Har vi några som lyssnar på som är på plats och som har börjat hinka lite eller så? Anamma siestan.
Men det stödet de kommer få, de är ju kraftig minoritet.
Ja.
Jag vet inte hur många 100 eller om det rör sig om 1000 svenska fans. Och så är det kanske då, jag vet inte, är det 15-16 000 spanska fans?
Jag vet inte riktigt, men Spanien har ju ofta också haft en tradition av att spela sina landskamper på, de har flyttat ofta runt väldigt mycket, ja. De kan spela lite överallt, men just Sevilla har varit något av en borg.
Sådär. Ja, och det var det jag kände redan när de flyttade matchen från Bilbao till Sevilla, då sa vi i podden då att det känns som Bilbao, där kommer liksom lite vindar in från, du vet, in i Biscayabukten och från Atlanten och så. Sevilla är så en jävla liksom solfläcke. Du vet, bara det är.
Ja.
Det är inte bra.
Nej, låter vi lite negativa här. Men,
ja, jag vill bara bli positivt överraskad. Här kommer svenskarna från vänster. Willemsson har med sig Albeck. Bollen är för Albeck som är alldeles fri. Han är fri och skjuter. Här är en dragning. Öppet mål. Han sätter mål. Det är inte sant. Det är 2-0. Marcus Albeck efter att Rami Shaban gjort århundrade.
Skottland spelar denna måndag också. Men egentligen med igen. Jag hade den frågan till dig i någon av spelarbussarna här nyligen. När senast de var med.
Ja, det var 94 eller?
Ja, de spelade VM 98, men EM har de inte spelat sedan 96. Då.
96.
Då de ju även den gången hade England i gruppen. De inledde ju inte här mot England, men skottarna är med igen för första gången på länge. Det tycker jag känns kul. Och kanske då passar, och det här är lite märkligt, för jag tänkte nu tipsa om en bok som jag faktiskt ännu inte har läst, som bara beställt. Men som jag läste däremot rätt mycket, både recensioner av och intervjuer med. Det är en självbiografi av en spelare som faktiskt fortfarande var aktiv 96 men inte nådde skottarnas EM-trupp, och han heter Pat Nevin. Av lite gamla lyssnare som följde engelska ligan så vet de nog vem man är. Fredrik Pavlidis vet garanterat vem man är. Han spelade i Chelsea och i Everton och lite andra klubbar. Skotte, även landslagsman. Jag blev jävligt sugen på hans bok. Den släpptes nu väldigt nyligen i Storbritannien. Den heter The Accidental Footballer. Jag vet inte hur en svensk översättning skulle bli där. Lång fotbollsproffset som spelar blev proffs av en slump.
Spelat Malke in i fotbollskarriär på ett bananskal.
Ja, ja, men typ så. The Accidental Footballer heter den. Pat Nevin heter han. Han var en ganska tanig ytter. Och han fick ibland smeknamnet Weirdo. För att han ansågs vara just lite weird.
Mm.
Och det var han genom att vara en person som du säkert skulle ha hängt med. Men det var bara för att han bröt mot så mycket normer då. Han var en spelare som älskade att spela fotboll, som var jävligt duktig uppenbarligen. Han spelade ändå i Chelsea och han spelade i landslaget. Men han var inte så intresserad. Han var intresserad av andra grejer. Han var polare med legendariska DJ:n John Peel. Hängde på konserter, gick på utställningar, konst, teater. Och det ansågs vara tillräckligt då, särskilt på 80-talet, för att vara ett weirdo.
Mm.
Det fanns en historia om när han förgäves under en, tror Everton var på, skulle spela uppvisningsmatch i Peking. Och han förgäves försöker få med åtminstone någon av lagkamraterna och se den kinesiska muren när vi ändå är här. Ingen är intresserad. Då är det på ganska låg nivå ändå. Till och med Johnny Ekström hängde ju med till Akropolis när Blåvitt var där. Fast han trodde det var en person, va? Måste gubben måla så tidigt? Men Johnny följde ändå med. Man fick inte med sig någon då. Men han levde liksom sitt liv utanför. Älskade att spela fotboll och var duktig. Men ansågs bryta mot normer. Och det kanske viktigaste han gjorde var att han stod upp mot rasism. Och då ska man veta då att det här problemet finns ju i allra högsta grad fortfarande. Men läser man vittnesskildringar från svarta spelare i England på kanske 80-talet. Och det här är också en tid när huliganismen är i full blom. Och ja, det är lite skarven. Snart ska engelska fans bli avstängda från att, eller engelska lag bli avstängda från att spela i Europa till och med. Och så. Så är det jävligt hemskt att läsa. Det kan vara hela kortsidor som skanderar rasistiska ramsor mot en svart spelare. Även mot egna spelare. I Chelsea så har Nevin en lagkamrat som ofta får stå ut med rena hemskheter från andra lagsupportrar, men även ofta från egna. Ren rå rasism. Och det här var så pass många, det var liksom inte några fans som skrek, utan att det var så pass många som gjorde det, gör att det krävdes mer än vad det kanske gör idag för att våga gå emot det. Mm. Och det verkar ingen annan ha gjort. Och han gjorde det då. Det finns en match där det är särskilt jobbigt för den här lagkamraten. I den matchen gör Pat Nevin mål och assist, tror jag. Han är matchens hjälte. Chelsea vinner matchen. Och i matchintervjun så vill de såklart prata med honom. Han ska prata om sina mål. Han vägrar då att prata om något annat än vad hans lagkamrat fick utstå under matchen. Mm. Det var på Selhurst Park, tror jag. Stod upp för det. Och Chelsea tyckte då att det borde inte han göra. Gör inte, du behöver inte göra det. Mm. Han uppmanades att hålla tyst helt enkelt. Det ses som ganska sjukt idag. Mm. Sådär. Och han är ändå så här. Han verkar så jävla fin. Pat Nevin. För han är också sådär. Kastar inte direkt skit för. Han menar att Chelsea gjorde det för att skydda honom. Det liksom kunde bli farligt för honom. Mm. Sådär. Mm. Men så här, än idag så har han blivit. Folk som kommer ihåg att han stod upp för dem. Och inte bara spelare utan kanske supportrar som också hade då fel hudfärg och fick stå ut med. De minns honom. Liksom, han får fortfarande liksom små uppskattande nickar på snabbköpet. Mm. Eller bara för att så här, det var ingen annan som gjorde det. Men du gjorde det. Och han måste ju varit väldigt trygg i sig själv då. Han pratar mycket om. Han var också så där. På ett lag ville sparka honom för att han drack för lite alkohol.
Fan.
Ja. Så inte helt lätt att ringa in för han liksom inte så här noggrann och tog hand om sig men hängde ändå på spelningar och var liksom inte bröt väldigt mycket mot hur liksom majoriteten var väldigt långt från Glenn Hyséns och hans Liverpool-gäng som var ute och hinka bira och gjorde practical jokes och med ett otroligt patos då. Och, så här, och han var uppväxt i Glasgow, arbetarområde. Jävligt tufft verkar det ha varit. Liksom flera gånger under barndomen så var det liksom folk som drog kniv. Och det var så. Men hans föräldrar verkar ha varit väldigt bra då. Och han var uppfostrad kyrkligt. Och väldigt mån om att man skulle sköta sig. Men också så här, bry sig om folk. Så liksom, skulle man gripa in så skulle man göra det. Men det var så otroligt krävande tid han gjorde det och att all heder åt dem som gör det idag, men det är ändå kanske lite enklare idag än vad det var för Pat Nevin då. Sen verkar det finnas fullt av massor härliga som vi gillar, liksom klenoder i den här, men det här är verkligen någon som har något att säga och som verkar så jävla smart också, som inte bara pekar finger utan som kan berätta hur det var och så finns också det här som vi återkommer till ibland med att han fick då höra ibland att han borde koncentrera sig mer på sin fotboll. Att inte vara ute och prata om politik eller samhällsfrågor eller hänga på Morrissey-spelningar eller sådär. Han levde inte och då gjorde man då missuppfattning och tro att han gillade inte fotboll så mycket. Han älskade att spela fotboll och det var kanske, han såg det snarare då, så här tolkar jag intervjuerna i alla fall och recensionerna, att lust var så viktigt för honom. Det var det, alltså, han såg fotbollen, han levde ju på den men han blev ju inte, det här var ändå lite före liksom Premier League-pengarna kom ordentligt och sådär och inga stora sponsorkontrakt. Så han levde ju ett ganska normalt liv ändå och ville leva ett normalt liv. Och fotboll var kanske det roligaste han visste, men om det skulle bli allt han var så trodde han att han skulle ruttna liksom. Så han var därför ganska mån om att göra andra grejer, men då trodde folk då liksom att han inte gillade fotboll så mycket. Men vissa har ju det där fortfarande som är jävligt noga med att inte det ska bli hela ens identitet liksom. Mm. Har ju då och då återkommit till den här tennispodden där du var med och där tänkte jag särskilt på, det finns en intervju där med Micke Tillström som en del känner igen kanske. Han hade oturen att vara en lite för bra tid. Hade han varit idag hade han varit Sveriges bästa spelare för han var väl typ topp 40 i alla fall. Men han är då tränare idag, tennistränare och för några år sedan så fick han uppdrag att bli tränare för fransmannen Gael Monfils. Och Monfils har kanske en del att talas om. Han har ändå varit på topp 10 ibland, ofta bland de 20 bästa i världen. Och han har länge ansetts vara en av de mest spektakulära spelarna på touren. Och man har alltid sagt ändå att om han bara utnyttjade hela sin potential så skulle han kanske kunna bli topp 3. Men dels är han kanske personen som väljer konstlaget för det enkla i lite fel lägen. Men han vill showa, han är publikfavorit och han vill liksom känna sig fri. Tillströms uppdrag då när han får honom är uppenbart. Han ligger kanske 10 i världen, han går till kvart i Grand Slam. Här finns all potential. Han har kanske den bästa fysiken på hela touren. Han har stenhårt fåran. Han har allt i verktygslådan. Det verkar bara vara den här sista inställningen att han måste få lite mer killerinstinkt. Mm. Då kan han bli uppenbart för mig att ta fram den. Så tills han börjar jobba med det. Och så märker han efter ett tag att fan, den här killen som jag precis har börjat jobba med, hans yppersta mål är inte att bli bäst. Mm. han älskar tennis. Men han är jävligt lustdriven. Tills de mejlade ett schema till honom, träningsschema. Det här tänker jag att vi ska göra närmaste månaden. Fick som svar då. Alltså, ta inte här illa upp då, min nya coach, men jag jobbar inte riktigt så här. Jag vet inte riktigt vad jag gör nästa vecka och jag vill ha det så. Mm. Jag är inte rädd för att ta i hårt. När jag tar i hårt så tar jag i hårt, men jag vill ha inspirationen och lusten kvar. Så det funkar inte för mig. Jag kan inte liksom ruta in mitt liv så. Och så förstår han då så här att fan, han som ligger 10 i världen, han har inget emot att bli topp 3. Men det är inte det viktigaste riktigt för honom. Han tycker att han redan har lyckats. Han lever drömliv. Han lever på sin tennis, är uppskattad. Ibland är han hugger och framme i om en semi, världens största turnering. Mm. Och det är perfekt för honom så. För man tänker ju att alla som är på den topp 100 offrar sitt lillfinger för att bli, ja då skulle man inte, ja, dåligt exempel. Man skulle göra vad som helst för att bli etta. Men han skulle inte göra det då. Och då inser han, då kan inte jag göra så mycket här. Så. Och jag tänkte på honom när jag läste om Pat Nevin också, att man ska inte göra misstaget att tro att de inte älskar sin sport bara för att de inte vill leva den alltid. Så. Och den romantiken är inte sen omfamnad.
Nej, jag gillar det verkligen när jag hör det. Och jag tänker så, eftersom du kastade in ett boktips, och lite på samma tema, men det kanske var så att Pat växte upp i den här tiden som Shaggy Bain, som båda vi har läst,
ja,
utspelades också i Glasgow den här tiden, som kastade med som ett sommartips om man vill ta en paus från fotbollen. Och ja, men lite så som Tillströms erfarenheter med fransmannen. Så där. Vi kanske behöver koppla av lite grann. Då kan man läsa Shaggy Bain, som är en väldigt fin
bok.
Roman.
Ja, ska mörk och understund om I skuggan av Thatcher i England. Men den är fin.
Douglas också. Stewart heter författaren.
Ja. Mm. Ja, då kastar vi med dem som, apropå att Skottland ska spela, som lite skotska boktips här då. Pat Nevins självbiografi och Shaggy Bain.
Ja, det är Johan. Det är kanske så att vi ska inte störa med. Det kanske är en sangria som ska blandas. Komma i stämning på med vikingahjälmen, tror du? Kommer du se matchen hemma?
Ja, det gör jag ju helst.
Mm. I din ensamhet?
Ja, jag skulle ju mycket väl kunna se den med dig. Ja. Men vi har pratat
vi
om
väntar
det
på ytterligare någon match, sen så ser vi matchen.
Ja, men det låter som man är snobbig, men om det är en match jag verkligen vill se, så vill jag inte ha någon bredvid som frågar varför inte Zlatan är med.
Nej. Men ni ska få ladda nu, så därför så kommer vi också säga det att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Volkswagen. Och det är ju passande då eftersom de också sponsrar sommarens stora fotbollsfest EM. På fotbollsarenorna så blir ju stämningen ofta elektrisk. Om du vill ha den där elektriska känslan även på vägarna, så har Volkswagen en imponerande laguppställning. Laddbara bilar. Till exempel helt elektriska ID3 och familjesuven ID4. Eller också, kanske du vill kicka igång din elektrifiering med en laddhybrid. Då klarar du det mesta av vardagspendlingen helt på el och kör långt med låg bränsleförbrukning. Till exempel laddhybriden Arteon Shooting Brake, som är en mångsidig tvåvägsspelare alla dagar i veckan. Om du vill veta mer om den och Volkswagens laddbara modeller, så går du in på volkswagen.se.
Det här avsnittet har vi också gjort tillsammans med Bazaar förlag, som vill ge ett boktips inför EM. Bazaar hälsar att de tycker att om du bara ska läsa en bok inför och under Sveriges äventyr i EM, då ska du helst läsa Olof Lunds Landslaget enligt Lund. Där får man en ingående beskrivning av hur det har funkat in i landslagets allt mer slutna bubbla de senaste 20 åren. Man får veta hur det är att skugga landslaget som Lund har gjort, hur Zlatan agerade i omklädningsrummet, vem som har hängt ihop med vem och vem som egentligen bestämmer. Tystnadskulturen, skillnaden mellan Lars Tommy, Hamrén och Jan Andersson och mycket, mycket mer. När Lunds bok kom ut i höstas så slog den ner som en bomb hos fotbollsförbundet. Den följdes av dementier och tal om att det som sker i omklädningsrummet ska stanna där, men ingen bemötte uppgifterna i detalj. Nu kommer boken ut i stor pocket med ett rykande färskt kapitel inför EM 2021. Så vill du veta mer om landslaget och vad förbundet blev så irriterad över, går du lättast in på bokus.se/offside. Bokus.se/offside, där hittar man signerade ex av landslaget enligt Lund.
Johan.
9 är ju en väldigt bra tid för småbarnsföräldrar.
Det är en underbar tid.
Det är det första jag kollar numera. Förr sket man ju helt i det.
Sverige-Slovakien på fredag 15.00. En mardröm.
Det är en mardröm. Ja. Det var så många som, det minns jag, när man fick barn och som var mästerskap, så fick man ofta sådär, ja, har du tagit ut pappaledighet nu då? EM. För det första, så att, nej, så jobbar vi inte liksom. Men för det andra, om man nu hade som mål att se, då, jag fattar aldrig det där, pappa, är det väl absolut sämsta? Då kan man inte se någonting, det är bättre att jobba.
Ja, absolut. Ja, ja, men jävligt kul att vi är igång. Och vi hörs igen i denna podden på fredag.
Ja, redan på fredag.
Ja, ja. Och då laddar vi inför den här Slovakien-matchen. Vi ska försöka säga det på något sätt.
Absolut.
Kanske tillsammans.
Ja, och då har vi en del svar på vad som har utspelat sig nere i Sevilla också.
Och på Sankt Jörgen.
Absolut. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses igen väldigt snart då.
Ta hand om er. Hej då!